Hej och välkommen till Roseniuskyrkan, till vår gudstjänst här idag. Jag heter Martin Helgesson och arbetar här i Roseniuskyrkan som predikant. Kommer att predika och vara mötesledare i vår gudstjänst idag. I Roseniuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum. Vi vill stå på Bibelns grund och vi vill vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. För er som är med på distans så har ni förmodligen via nyhetsbrevet fått ut en agenda, en gudstjänstordning för vår gudstjänst idag. Om du inte får nyhetsbrevet och vill ha det för att kunna bättre vara med när du tittar eller lyssnar hemifrån, så hör av dig till oss via vår hemsida eller via e-post, så ordnar vi ett nyhetsbrev och agenda till dig. Gudstjänsten idag har temat tro och liv. Det är den 11:e söndagen efter trefaldighet i kyrkoåret. Temat alltså är tro och liv. Vi kommer att ta upp en kollekt i vår gudstjänst idag. Den går till ELM, som vi är en del av, till en ELMs mission i Sverige och i utlandet. Och om man var med i den kollekten så använder man Swish och numret 123-695-6742. Vi tar upp kollekten under sångerna efter predikan, men där har ni lite förhandsinformation så att ni är beredda. Vi ber för vår gudstjänst. Jesus, vi kommer till dig nu för att möta dig och för att höra dig tala till oss. Herre, vi behöver ditt ord, vi behöver din röst, vi behöver din vägledning, vi behöver din tröst. Så kom och var oss nära. Arbeta med oss, öppna våra hjärtan, gör oss mottagliga och lyhörda och ödmjuka. Och ge oss den kraft vi behöver för att leva med dig i allt vi gör. Tack för att du är här med oss. I Jesu namn. Amen. Så sjunger vi den första psalmen som är psalm 406. Käre Jesus, vi är här. Gör vad de säger, men inte vad de gör. För de säger en sak och gör en annan. Så talar Jesus i dagens evangelietext om sin tids religiösa auktoriteter. De säger en sak och gör en annan. Hör vad de säger, men gör inte som de gör. Den här gudstjänsten som har temat tro och liv, den är ett tillfälle att tänka på sprickan mellan ord och handling. Sprickan mellan vad vi säger att vi tror och vad kanske vi säger att andra ska agera och bete sig. Och å andra sidan hur det ser ut i våra egna liv. Den här sprickan finns i alla våra liv. Sprickan mellan ord och handling, mellan kanske yta och substans. Men vi kan hantera den på så olika sätt. Vi kan resignera inför den. Tänka, jag kan aldrig leva upp till det goda som jag vill, som jag försöker, som jag kräver av andra att de ska leva upp till. Så jag ger upp. Jag slutar försöka. En annan strategi är hyckleriet. Att låtsas som att sprickan inte finns. Att fokusera på orden, fokusera på ytan. Och strunta i handlingarna, strunta i substansen. Men inget av de här alternativen är det som Jesus förordar. Och tack vare Jesus finns det en annan väg, en tredje väg. En väg där vi kan kombinera ärligheten och hoppfullheten. Ärligheten i bekännelse inför honom. Gud, du ser sprickan i mitt liv mellan ord och handling. Och hoppfullheten. Du är en barmhärtig Gud som förlåter, som ger nya chanser, som ger kraft att försöka igen. Så låt oss inte blunda för den sprickan i våra liv. Låt oss inte resignera, ge upp inför den. Låt oss inte ägna oss åt hyckleri, utan låt oss kombinera ärlighet och hoppfullhet, för vår Gud förlåter oss och ger oss nya chanser. Så kom tillsammans nu i bön och bekännelse inför honom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre far i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Låt oss stå upp och sjunga lovsalmen. Herren vår Gud är en konung. Psalm 2.
Thank you.
Det är ingen söndagsskola på plats här i kyrkan idag, så för er barn och er familj där hemma så vill jag tipsa om att gå in på barnpedagogen.se. Där finns det tips på hur man kan fira söndagsskola hemma med Youtube-videor, ofta pyssel och andra sorts material man kan använda. Så kolla barnpedagogen.se. Här på Barnens stund i gudstjänst så sjunger vi i alla fall barnens sång. Och den här månaden är det Bibeln är Guds ord. Vi ber dagens bön tillsammans. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då ska vi höra två av dagens textläsningar.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad från profeten Jesaja, det första kapitlet, verserna 10 till och med 17. I Jesu namn. Hör Herrens ord, ni Sodoms furstar. Lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorra folk. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännofferbaggar och gödkalvars fett. Jag har ingen glädje i blod av tjurar, lamm och bockar. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem har då bett er trampa ner mina förgårdar? Bär inte fram fler meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Nymånad, sabbat och utlysta fester. Jag tål inte ondska och högtider tillsammans. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det har blivit en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod. Tvätta er. Gör er rena. Ta bort era onda gärningar ur min åsyn. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott. Sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd änkan i hennes sak. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Matteus evangeliet kapitel 23, verserna 1 till och med 12. Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärde och fariseerna har satt sig på Moses stol. Allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter, för det talar men handlar inte. Det binder ihop tunga bördor och lägger på människornas axlar, men själva vill de inte röra ett finger för att lätta på dem. Alla sina gärningar gör det för att bli sedda av människor. De gör sina bönerämmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar att få hedersplatserna vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna bli hälsade på torgen och kallas rabbi av människorna. Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er mästare och ni är alla bröder. Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er far, han som är i himlen. Låt er inte heller kallas lärare, för en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Varken som upphöjer sig ska bli förmjukad, och varken som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Då sjunger vi psalm 273, Jesus, du mitt hjärtas längtan.
Dagens predikotext är episteltexten från Jakobs brev kapitel 1, verserna 22-25. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ska hjälpa oss att förstå det. Förstå hur det angår oss idag. Förstå hur du vill att vi ska omsätta det i praktiken och leva av det. Kom och hjälp oss med det. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag skriver ut tre sorters tabletter till dig. Okej. Vad är de där röda till för? Ja, de tar bort biverkningarna på de där gröna du ser. Okej. Och de där gröna, vad är de bra för då? Ja, de tar bort biverkningarna hos de röda. Ja, De där stora vita, vad är de då? Nej, de gör ingenting, men du ska dricka vatten när du tar dem, och det är nyttigt att dricka mycket vatten. Den här förhoppningsvis påhittade läkarordinationen finns i en bok av läkaren och författaren Richard Fuchs. Han har skrivit ett antal böcker på temat sjukdom och vård. Och även om den här historien är påhittad och komisk och sådär, så vet ju en del av oss av hur frustrerande det kan vara när man provar en medicin och den inte gör någon skillnad. Man tycker, om jag stoppar i mig allt det där dag efter dag, så borde det finnas någon effekt. Det borde märkas. Den här söndagen, texterna vi har läst, inte minst den sista här, handlar om någonting liknande. Om man stoppar in Guds ord söndag efter söndag och kanske dagarna däremellan också, så borde det finnas någon effekt. Det borde märkas på något sätt. Runt omkring oss i vår tid, i vår del av världen, så finns det en vanlig föreställning att tro är en personlig fråga, kanske rent av en privatsak. Alltså att tro egentligen är någonting osynligt. Men Jakob, som har skrivit det här brevet, och Bibelns andra författare räcker upp en protesterande hand. Nej, tron är inte osynlig, säger de. Den syns, den gör skillnad och har en effekt. Jag kan tänka att det var ganska naturligt för Jakob att se det här. Jakob, han var bror till Jesus själv. Han hade längre tid på sig, nästan någon annan i hela världen, att observera Jesus. Att se ett liv i fullkomligt harmoni med Guds kärlek och godhet. Ett sant och gott, perfekt mänskligt liv. Han har sett hur det gör skillnad. Och Jakobs brev, det är genomsyrat av Jesu undervisning. Inte minst bergspredikan, Jesus mest kända tal eller undervisning. Och idag så talar Gud till oss genom det här brevet från Jakobs penna. Och verserna vi har läst upp, de tar upp ett antal olika saker som Guds ord, eller som vår tro, ska leda till i våra liv. Det ska leda till konkreta handlingar, det ska leda till en bestående självinsikt, och det ska leda till salighet. Så först konkreta handlingar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Hör du inte vad jag säger? De orden har ju alla vi som har barn eller make eller fru eller syskon eller föräldrar förmodligen sagt någon gång. Hör du inte vad jag säger? I orden så ligger ett antagande att om den andra personen hör vad jag säger, så kommer de att agera utifrån vad jag säger. Det kommer förändra någonting. Vi räknar med en länk mellan att höra och att göra. På samma sätt så räknar Gud med att vi som hör hans ord också ska omsätta det i handling. Vikten av att lyssna på Gud, att höra vad Gud säger, löper som en av de där riktigt långa röda trådarna genom hela Bibeln. Det som var trosbekännelsen för judar vid Jesu tid, som upprepades varje dag, kommer från 5 Moseboks 6 kapitel och vers 5 och låter så här. Shema Israel, började. Shema, hör. Hör Israel. Var det Israels främsta kallelse nästan på ett sätt var att lyssna till Gud. Lyssna när Gud talar. Ord är alltså viktiga. För mig som predikant eller teolog så är ord ett av mina främsta och vanligaste arbetsredskap. Det är ett av de viktigaste sätten som Gud verkar i våra liv på. Men om det stannar vid ord, det jag gör i mitt liv, om det vi gör tillsammans här i kyrkan, bara är ord och inte handling, så säger Jakob att vi lurar oss själva. Andlighet mäts inte i antal ord man tar in eller ännu mindre slänger ur sig. Den ska synas i ordens effekt. Och Jakob, han anger 3 stycken områden i våra liv där Guds ord ska göra skillnad. Nu läste vi ett väldigt kort avsnitt, men om man lägger till någon vers före och efter så ser man i omgivningen av de här verserna 3 områden där Guds ord ska göra skillnad. Det är för det första att det ska göra skillnad i hur vi hanterar vår ilska eller vrede och hur vi pratar när vi blir upprörda och arga. Det är det första han nämner. Det andra är att det ska göra skillnad i vår omsorg och generositet mot fattiga och utsatta. Och det tredje jag nämner är att det ska göra skillnad med avseende på världslighet. Man skulle kunna säga det ska göra skillnad så att vi inte följer med strömmen bara. Agerar och tänker och känner som alla andra, utan faktiskt följer Gud även när det tar emot. Så tre sådana områden. Det är ganska svåra områden. En del svårare för oss än andra. Det är ofta långsiktiga förändringar. Om jag har problem med ilska eller att slänga ur mig saker, brusa upp i onödan och säga saker som sårar när jag är arg, så är det inget som jag kan ändra över en natt. Att dela med sig av sina tillgångar eller att stå ensam i strävan efter renhet och godhet när resten av världen bara springer efter allt som är bekvämt och känns bra. Alla de här områdena är värda att liksom broderas ut, förklaras närmare. Men idag så är den främsta uppmaningen här, det är att vara människor som låter ord bli till handling. Och det är inte minst en fråga om ödmjukhet inför Gud. Det handlar om en attityd, det handlar om hur det ser ut i våra hjärtan. Om vi går på predikan efter predikan, läser Bibeln regelbundet, men det inte märks på de här tre områdena eller på andra i våra liv, så behöver vi höra den här välvilliga men också allvarliga varningen. Bedra inte dig själv. Äkta tro gör skillnad. Den har en effekt. Konkreta handlingar. Så det första vi kan fråga oss när vi ska ta till oss den här texten är: på vilket av de här områdena vill du gå härifrån och omsätta Guds ord i konkret handling? Är det din vrede eller dina ord, hur du talar till och om andra människor? Är det din empati och din praktiska generositet mot behövande? Eller är det världsligheten? Föreställ dig en situation där du vill agera annorlunda och försök sen i veckan som kommer. Om du försöker så kommer du också märka den andra effekten som Guds ord har i våra liv. Den första var konkreta handlingar. Men det vi också ser här är att Guds ord har en effekt av bestående självinsikt. Bestående självinsikt. Jag tycker det är lite roligt att Jesu egen bror använder sig av en liknelse här i brevet. Jag vet inte om det går i familjen eller om han bara blev inspirerad av alla gånger han har hört Jesus och sett hur pedagogiskt skicklig Jesus var. Men Jakob använder en liknelse. Han talar om en man som ser sig själv i spegeln. Sen går han ut ur badrummet och glömmer bort hur han såg ut. Glömma bort är ju det centrala här. För att minnas, det är en av de centrala plikterna som Gud lägger på sitt folk. Glöm inte vem Gud är. Glöm inte vad Gud har gjort. Både i gamla och i nya testamentet så är poängen med gudstjänsterna och de årliga högtiderna, inte minst påsken, och i nya testamentet och in i vår tid, den kristna nattvarden, de är hjälpmedel för att komma ihåg. Att höra och att minnas sitter ju så tätt ihop. Men genom historien så misslyckas Guds folk väldigt ofta med båda två. Om vi går till Nehemjas bok till exempel, så säger han i en av sina långa böner till Gud, säger han att de, alltså människorna, de tidigare generationerna av Guds folk, de vägrade lyssna och kom inte ihåg de under som du hade gjort bland dem. De varken hörde eller kom ihåg. Plikten här är att minnas. 0935440044 är nog det första telefonnummer som jag lärde mig utan till. Det är ganska lätt om ni tänker efter. Det är många fyror där. Det var numret hem till min familj där jag växte upp. Skillnaden mellan då, för väldigt länge sedan, och nu är att vi inte längre lär oss telefonnummer så värst mycket utan till. Vi behöver inte längre. Var och en av oss översköljs av sådana mängder information numera att vi både lär oss och glömmer mer under en dag än tidigare generationer har gjort under långa perioder i sitt liv. Vi läser och ser så mycket. Och tack vare de olika hjälpmedel, apparater som vi har, så behöver vi inte förlita oss på förmågan att minnas sakinformation på samma sätt. Men en förmåga som kanske är viktigare än någonsin, det är att kunna avgöra vad är viktigt. Vad är angeläget? Vad ska inte bara passera in genom ena örat och ut genom andra, utan stanna kvar? Vad ska flytta in? Vad ska bo i mig? Vad ska forma mig? Att kunna avgöra vad som är viktigt, värt att minnas, vad som ska få göra starka intryck på mig är en sån avgörande förmåga i informationens tidsålder. Tro utan handlingar, när vi hör men inte gör, det är som den här mannens agerande. Jakobs första varning var ju att man kan bedra sig själv. Den här mannen som ser sig själv i spegeln och sen går iväg och bara glömmer det, han blir en främling för sig själv. Och så är det i livet med Gud. Glömska eller obetänksamhet gör att Guds ord liksom inte penetrerar ens tankeliv och person så att det gör bestående skillnad. Det kommer inte in där det behöver verkligen slå rot. Om vi bara hör och hör och aldrig omsätter det i praktiken så kommer vi tro att vi blir heligare och heligare när vi själva verket blir allt mer främmande för oss själva och Gud. Inte så konstigt att Jakob varnar, bedra inte er själva. Personen som är motsatsen, som försöker omsätta det han eller hon hör i handling, kommer lära känna sig själv och sin karaktär väldigt fort. Kommer upptäcka sina gåvor, kommer upptäcka sina svagheter inte minst. Man kommer upptäcka de sätt man kommer till korta på, man kommer upptäcka sitt behov av Guds nåd, av Guds hjälp. Personen som försöker omsätta tron i handlingar kommer på köpet att lära känna både sig själv och Gud bättre. Så Guds ord är viktigt nog att bevara i minnet. Och för alla oss som kanske är naturligt glömska av oss eller bara tar in så mycket att det är svårt att sortera i vad som är viktigt eller inte, ta hjälp av verktyg som finns för att komma ihåg något du har läst eller hört. Anteckna, skriv ner, använd minnesverser eller vad du vill. Skriv en dagbok för att ta tid att reflektera och ta in. Var inte en främling för dig själv och ditt inre, utan låt Guds ord få effekt i ditt liv. Jag tror när vi kommer hit så är det värt att stanna upp och fråga oss. Okej, vi har uppmaningar här som är ganska lätta att förstå, sätt och vis. De är inte så intellektuellt komplicerade. Vi ska omsätta det vi hör i handling och vi ska inte bedra oss själva eller glömma bort det vi hör. Så varför händer inte det här mer då? Varför har vi tendensen att höra och inte göra? Varför har vi tendensen att glömma och liksom lura oss själva? Och jag tror att det har att göra med den tredje saken, den tredje effekten som Guds ord ska ha i våra liv. Problemet är ofta att vi missförstår förhållandet mellan handlingar, självinsikt och salighet, det tredje vi ska komma till. Så här skrev Jakob. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Här finns det desto mer att bena ut. Först av allt, vad betyder egentligen ordet salighet? Ja, man skulle kunna säga att det betyder ungefär objektiv lycka. Alltså lycka som inte främst är rotad i hur jag känner i ögonblicket, utan i sakernas verkliga tillstånd. Å andra sidan, en person som är salig kommer också känna känslor av lycklighet, av lycka. Emellanåt åtminstone. Så frågan är nu, på vilket sätt leder tron till salighet? Och vad betyder det att man blir salig i det man gör? För någon som är utomstående så låter det som de värsta farhågorna vi har om religiösa människor. Att poängen är att man ska vara en plikttrogen broduktig. Något som är ouppnåeligt eller oattraktivt eller kanske både och. För någon på insidan i kyrkan så verkar det här också problematiskt. Är inte själva poängen att rättfärdighet och salighet kommer till oss genom tron alena, helt utan gärningar? Är inte det reformationen och Luther? Är inte det allt det där handlade om? Så vad är det Jakob säger? Är poängen med kristen tro att vara duktig? Ja, det som är nyckeln här, säger Jakob, det är att se in i och bli kvar i frihetens fullkomliga lag. Ja, men då är det solklart. Nej, kanske inte på en gång, eller hur? Vad exakt har frihet med en lag att göra? Det blir bara mer och mer förbryllande. Är inte en lag motsatsen till frihet? Det är så vi är vana att tänka. Man kan ha frihet eller så kan man begränsa friheten med ett stängsel, sätta lite taggtråd på det och så. Då har man en lag. Då har man inte frihet. Och tänker vi så, då blir Guds ord någonting som känns som en begränsning av min frihet. Som omöjligt kan göra mig lycklig och därför tänker jag inte göra vad det säger. Och ärligt talat, om det begränsar min frihet så är det kanske bäst att inte ens höra på det heller, för det kommer bara trycka ner mig. Eller så tänker vi kanske att om nu Gud förlåter oss så, ja men, ja tack, jag kan gärna ta saligheten utan gärningarna. Det låter väldigt ansträngande. Det finns väl ingen poäng med att göra allt Gud säger om vi får allting fritt, gratis, av nåd. Frihetens fullkomliga lag. Vi måste knäcka den här nöten om vi ska förstå vad Jakob säger. Det här märkliga uttrycket. Alltså tack vare att lagen är fullkomlig som den kan ge frihet. Som jag sa i början så är Jakobs brev väldigt inspirerat av Bergspredikan. Och det tror jag kan vara till hjälp här. I Bergspredikan säger Jesus: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda den. Och både Jesu ord att fullborda lagen och Jakobs ord att lagen är fullkomlig. Båda de här uttrycken betyder att någonting är färdigt. Någonting har blivit komplett. Det har nått sitt mål, nått sitt rätta syfte till slut. Det här hjälper oss att förstå det märkliga uttrycket. Frihetens fullkomliga lag, det är Guds lag, Guds vilja, både förklarad av Jesus men också uppfylld av Jesus. När vi blickar in i frihetens fullkomliga lag så handlar det inte om att vi tittar på en serie förtryckande eller begränsande regler, utan vi ser Jesus som har gett oss lagen, som har hållit lagen, som befriar oss ifrån skuldbördan över våra misslyckanden och sen igen ger oss sin undervisning, sin lag och säger: lev så här, inte för att förtjäna min kärlek utan för att du redan har den. Lita på mig, de här buden kommer att göra dig lycklig, kommer att göra dig fri. Och när det misslyckas är du lika mycket min, lika mycket älskad, lika välkommen. Nej, kristen tro handlar inte om att vara duktig, den handlar om att leva på Jesu kärlek. Att bit för bit leva ut den i gemenskap med andra. Och det är därför den leder till lycka, till salighet. Också i själva gärningarna. Det blir någonting lyckligt i att få göra det som är Guds vilja, för vi märker att den är god. Att den inte begränsar vår frihet utan skapar den. Expanderar den. I ett klassiskt Seinfeld-avsnitt så köper Kramer en bit motorväg som behöver lite underhåll. Han tar sig an den, adopterar den för att sponsra den. Och han kommer på den briljanta idén att byta ut den här väldigt restriktiva fyrfiliga layouten som finns på den här sträckan till en lite friare, vad han kallar för en första klassupplevelse. Samma bredd, bara två filer. Nu kan du zigzacka som du vill. Leva lite när du kör. Frihet, kör hur du vill. Resultatet är ganska förutsägbart. Kaos. Teologen N.T. Wright, han kommenterar det här bibelstället och drar parallellen till just trafikregler. Tack vare begränsningar så kan vi resa snabbt och tryggt på vägarna. Begränsningarna skapar frihet istället för motsatsen. Utan trafikregler skulle alla vägar se ut som Essingeleden på morgonen hela tiden. Guds lag, Guds fullkomliga lag kan ge oss frihet. Men för att den ska kunna göra det och inte ska fånga oss i känslor av skuld och skam, en verklighet av skuld, så behöver vi Jesus. Jesus som i sin död på korset burit lagens straff och genom sin uppståndelse ger oss nytt liv som vi får ta emot helt i tro och sen inte förlorar även om vi vacklar och snubblar oss fram längs vägen. Nu kan vi lägga ihop hela pusslet, de här tre delarna. Hör vad ordet säger och gör det också. Varför då? Ja, dels för att det är Gud som talar, men också för att det är vägen till frihet och till lycka. Och när vi försöker så lär vi känna inte bara oss själva, nej, i våra tillkortakommanden lär vi känna Jesus som förlåter, som upprättar, som förnyar oss. När vi följer honom som fullkomnat lagen och gett oss frihet så blir det som utan Jesus vore omöjligt och en tung börda själva vägen till lyckan. Vi ber. Jesus, vi vill höra vad du säger och vi vill göra det du säger. Vi måste erkänna inför dig att vi så lätt hör dina ord som en inkräktning på vår frihet, som en begränsning av vår lycka och glädje. Men Jesus, någonstans förstår vi att du som har skapat oss och du som har frälst oss vill vårt bästa. Och att din undervisning därför inte hämmar vår lycka utan släpper den lös och släpper den fri. Så Jesus, hjälp oss att omsätta dina ord i handlingar. Hjälp oss att inte vara främlingar för oss själva eller för dig, utan prova och praktisera. Se vart vi kommer till korta och vara ärliga inför dig och andra med det. Så att vi får möta dig som förlåter och förnyar oss. Så att vi lär oss älska och lär oss leva av din kärlek. Jesus, hela sprickan mellan tro och liv, mellan ord och handling hos oss. Hjälp oss att följa dig och inte bara höra utan också göra det du säger till oss. Amen. Vi får nu tillsammans stå upp och bekänna den kristna tron i den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi en stund av tillbedjan och lovsång inför Gud. Och var också med i vår kollekt till ELM:s mission via Swish. Numret är 123-695-6742. Sjunger vi. Vi ber kyrkans förbön. Himmelske far, ge kraft och styrka och uthållighet åt din kyrka. Samla folk i hela världen till att höra evangelium om Jesus. Så låt de goda nyheterna om din seger över synden och döden och djävulen nå ut och vinna nya människor till tro på dig. Herre, vi ber om din välsignelse och om framgång i det missionsarbete som ELM bedriver i Sverige och i Afrika, i Sydamerika och främre Asien. Vi ber för de platser där vi normalt skulle ha missionärer, men där vi nu på grund av pandemin inte kan ha anställda som jobbar aktivt. Var med de församlingarna och de platserna. Var med våra missionärer som längtar efter att få åka ut till sina arbetsplatser igen och ge dem tålamod medan de väntar. Herre, vi ber om ditt förbarmande över den här världen i den situation vi har hamnat i med en pandemi som bryter ner och tar människoliv, tar människors resurser, som isolerar, försvagar och på så många sätt och i sån otrolig omfattning drabbat oss alla. Herre, förbarma dig. Herre, begränsa smittan, stoppa spridningen av viruset. Låt oss få se vaccin komma, låt oss få se framgång, låt oss få se hälsa vinnas tillbaka, låt oss få se världen kunna fungera som vanligt igen. Herre, vi ber dig. Vi ber särskilt för dem som redan led av hunger eller av krig, som befann sig på flykt eller på andra sätt hade en svår situation och som nu får detta att tampas med också. Beskydda särskilt dem, Gud. Herre, vi ber för vårt eget land. Vi ber för dem som ska leda oss. Vi ber om vishet och om ödmjukhet och sanning i deras beslut och deras riktlinjer och deras ledarskap i vårt land, i våra landsting, i våra kommuner. Herre, vi ber för vår kyrka. Bevara oss från allt ont, från sjukdom och annan nöd. Var med dem som är ensamma. Var med dem som befinner sig i en tid av sorg just nu. Vi ber för barn och föräldrar. Vi ber för ungdomar och singlar, gifta, för äldre. Herre, var med oss alla och hjälp oss att komma ihåg varandra och visa omsorg om varandra. Särskilt nu när vi inte ses som vanligt. Vi ber för alla som har uppgifter i vår kyrka. Vi ber för styrelsen och för alla engagerade. Om hjälp att anpassa vår verksamhet och det vi gör på bra sätt. Och uthållighet och glädje i vårt engagemang. Herre, vi ber för veckan som kommer. När du sänder oss ut i världen till skola, arbete eller till relationer, till uppgifter som vi har. Herre, ge oss kraft ifrån dig. Hjälp oss att låta ditt ord bli till handling i våra liv. Hjälp oss att inte vara rädda för att tala om dig och för att visa din kärlek på konkreta sätt. Herre, så ber vi också den bön som du själv har lärt oss att be. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Informationen från min sida är ganska kortfattad. Det är gudstjänst samma tid nästa söndag klockan 11. Men vi ska få lite mer information från Daniel som vill säga någonting om vad som händer i ELM just nu.
Tack, jag heter Daniel Ringdahl för er som inte känner mig och jobbar som missionsledare för ELM. Jag tänkte först tacka för allt ert stöd under sommarens insamlingskampanj Stöd i nöd. Den är avslutad, den pågick juni och juli och vi samlade in medel som ska gå vidare till våra samarbetskyrkor för att hjälpa människor i behov av hjälp med mat och dylikt. Vi fick in 280 000 kronor som kommer att gå vidare och det är vi väldigt glada för. I Danmark, i ELM i Danmark, så genomfördes också en insamling till Peru. Och där fick vi in 75 000 danska kronor. Så det blir vi glada för. Annars så är, som Martin nämnde i förbönen, våra missionärer hemma just nu. Och pandemin drar med sig olika extra oförutsedda kostnader. Så är det. Vi har... Och det är tufft och det är tråkigt, framförallt för att vi inte kan genomföra det arbete som vi skulle vilja just nu. Permissioner är inte en möjlighet i och med att de är anställda i utlandet. Så vi behöver fortsatt stöd, fortsatta böner. Vi har gjort de senaste 2 åren rätt så tuffa besparingar och kommer nog få fortsätta jobba med det den kommande tiden också. Så tack för ert stöd och tack för era böner.
Tack Daniel. Vi ska sjunga den sista sången nu som är Herre att få se dig. Den finns i den nya sången nummer 60.